Podcasten presenteras av Mindler, Sveriges största psykologmottagning online.
Flaggan är hissad, Sverige är nu en del av NATO och Sveriges statsminister är kanske mest nöjd av alla.
With this membership, Sweden has come home. Today I'd like to say thank you to all of our allies. We have chosen you and you have chosen us. All for one, one for all.
Det var egentligen torsdagen den 7 mars som Sverige officiellt blev försvarsalliansens 32:a medlem. Men först under måndagen den här veckan hölls den högtidliga ceremonin när Sveriges flagga hissades mellan Spaniens och Turkiets utanför NATOs högkvarter i Bryssel.
So to all Swedes I say, välkommen till NATO, welcome to NATO.
Nästan 2 år har passerat sedan vi ansökte om medlemskap och medan Finland släpptes in i värmen redan i april 2023 har Sverige stått utanför och stampat allt otåligare. I princip bara kunnat se på när först Turkiet och sen Ungern kastat in olika typer av pinnar i hjulet. När papperna nu är signerade och bläcket hunnit torka framstår en nöjd statsminister Ulf Kristersson som en vinnare. Men alla är inte lika glada, det är bara att fråga Miljöpartiet eller Vänsterpartiet om den saken. Så hur påverkas inrikespolitiken, debatten och det politiska samtalet framåt av vårt medlemskap? Hur påverkar NATO bilden av vår statsminister och vår regering? Och vad finns det för stora frågor som aktualiseras i och med vår förlorade alliansfrihet? Det ska vi prata om i Aftonbladet Daily. Jag heter Olivia Svensson. Gäst i dagens avsnitt är My Råvädder, inrikespolitisk kommentator på Aftonbladet. Hej My.
Hej.
Exakt hur nöjd är statsminister Ulf Kristersson nu, My?
Nöjdare kan inte en statsminister vara. Det har ju varit moderat politik att gå med i NATO under flera decennier och att få ha fört Sverige in i NATO för en moderat statsminister, det är en stor bock i kanten på det här. Någon som kanske inte är lika nöjd, det är ju utrikesminister Tobias Billström. Det var ju han som skulle ha överlämnat de här anslutningsinstrumenten, alltså dokumenten, i Washington förra veckan. Men blev omseglad av Ulf Kristersson som stal showen.
Allt ljus på Ulf Kristersson. Men den här långa och väldigt utdragna processen, nästan 2 år, för att få bli medlemmar i NATO. Är den liksom glömd och förlåten nu?
Det kommer den att vara. Det som kan hänga kvar, det är väl frågan om hur det här påverkat de mer långsiktiga relationerna till Turkiet och Ungern. Enligt Kristersson så har ju det här avtalet med Turkiet gjort att relationen mellan Sverige och Turkiet inte har varit bättre, som han beskriver det i alla fall, och lagt grunden till en bättre relation. Och när det kommer till Ungern då återstår det väl att se. Ungern verkar ju vara av den uppfattningen att det här betyder att Sverige nu kommer hålla igen lite på det här med kritiken om Ungerns syn på rättsstaten och rättsstatens principer och liksom den demokratiska utvecklingen i Ungern. Ulf Kristersson är ju inte av samma åsikt. Han menar att det är som vanligt att det finns möjlighet att kritisera Ungern även i framtiden. Så det får man väl se hur det här kommer påverka den här relationen.
Du har ju kallat det här med att vi nu är medlemmar för Ulf Kristerssons största framgång hittills som statsminister. Hur kommer det att påverka bilden av honom som en ledare?
Det här är en stor framgång. Det är också något som har lyfts fram som regeringens viktigaste uppdrag nästan, att man skulle gå med i NATO. Och den här regeringen, den har ju stort behov av framgångar. Det var ett väldigt svårt första år för den här regeringen. Nu börjar det bli lite bättre. Det finns utredningar på plats, det finns lagstiftning på plats. Men det betyder ju ändå någonting att liksom, NATO-processen också är i mål. För den har ju, förutom då att det är liksom målet att gå med i NATO, så har det också varit en process som har tenderat att kasta lite grus i maskineriet på vägen, lite oväntat då och då. Och det har varit allt mellan det här diskussionen kring koranbränningar och yttrandefrihet som varit svår för regeringen. Det har varit slitningar mellan Tidöpartierna när Sverigedemokraterna gjort utspel som har, det har kommit starka reaktioner från Turkiets håll till exempel, om att riva moskéer där det blivit antidemokratiska predikningar och så vidare. Och det här gör ju att den här typen av händelser framåt inte kommer att kunna få lika stora konsekvenser också liksom i den inrikespolitiska debatten. Så det är ju också någonting som är bra för den här regeringen.
Vi ska prata mer med My Råvädder när vi kommer tillbaka efter den här korta pausen.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Men alla är ju inte lika glada över NATO. Alla jublar inte på hemmaplan. Vid flaggceremonin i Bryssel så medverkade varken Vänsterpartiet eller Miljöpartiet. Hur kommer vårt medlemskap att påverka inrikespolitiken och den politiska debatten nu, direkt?
Både Nooshi Dadgostar och Daniel Helldén, de hade ju anledningar till att inte komma till den här ceremonin. De sa ju inte rakt ut att de inte ville vara med, utan de hade andra besök inplanerade. Men det är ju riksdagens två NATO-kritiska partier. Vänsterpartiet som ju inte vill gå med och vill att vi ska gå ur NATO, och Miljöpartiet som har fogat sig och sagt att man kommer inte att driva frågan om att gå ur i framtiden. På det stora hela så kommer ju inte den inrikespolitiska debatten att handla så mycket om att vara med i NATO eller inte från och med nu, för det är ändå en sån bred uppslutning kring det här. Det finns också en stor och bred uppslutning kring att man ska rusta upp försvaret, ju som också är en del av att gå med i NATO. Så att det här är inte en inrikespolitisk debatt som det kommer att vara lagor i framöver.
Men kan det bli det på lite längre sikt om vi tänker i ett längre perspektiv? Vi pratar om försvarspolitiken, vi pratar om beslut som kommer påverka våra liv lång tid framöver. Vi är inte alliansfria längre och så vidare.
Det finns ju en kategori som kommer, jag tror, att tänka på det här under längre tid. Och det är ju de här nostalgikerna. Det är väl vänsterpartister, och så är det väl det gamla gardet. Alltså socialdemokrater som har identifierat sig med den här rörelsen för fred i världen. Att Sverige har varit en fredskraft i världen. De har ju tyckt att det här var svårt, och det kommit kritik från det hållet kring att vi blev medlemmar i NATO. Men det är väl en roll som jag ska säga att vi kanske inte riktigt har fortfarande, i alla fall den här liksom tydliga rösten för liksom fred och biståndsarbete. Så att det är väl framförallt nostalgi i den här debatten, den delen av debatten.
Och på tal om nostalgi, vem kommer att sakna alliansfriheten mest?
Ja, men det är väl de här nostalgikerna. Sen så tror jag inte att, eftersom det finns en sån bred uppslutning kring upprustningen, det finns en sån bred uppslutning kring att det här är det naturliga steget utifrån den förändrade säkerhetspolitiken och den förändrade säkerhetsläget i världen, så tror jag inte det kommer att finnas någon större debatt, även om det självklart finns människor, enskilda personer, som fortfarande tycker att det här var ett dåligt politiskt beslut, även i de olika partierna.
Det är ju en del också som har tagit upp orosmoln, frågetecken kring hur det faktiskt blir för Sverige när vi går med. En fråga har handlat om det här med kärnvapen. Skulle Sverige behöva hysa kärnvapen på svensk mark nu när vi är med i NATO? Vad har Kristersson sagt om det?
Han har sagt att det finns inga sådana planer. Det har NATO också sagt. Det finns inga planer i nuläget, har de sagt. Och kritiken har ju varit den som jag nämnde lite innan, att det inte rimmar med Sveriges liksom fredsbevarande roll och Sveriges syn på nedrustning av kärnvapen. Man har ju tittat på Danmark och Norge. Där har man ju ett uttalat förbehåll. Och om man ska förklara vad det betyder, är det egentligen att det finns inga bindande dokument på att de inte ska få kärnvapen placerade i sina länder, men de har uttalat en stark vilja om att slippa det. Och det finns ju kärnvapen utplacerade i NATO-länder som då inte har egna kärnvapen, men det har då aldrig varit ett uttalat aktuellt att de länder som inte vill ha det ska få det.
Men det finns en rädsla för att det skulle kunna hända, för att vi skulle kunna ändra oss eller att NATO ändrar sig?
Det finns en diskussion nu kring att man vill ha ett besked från regeringen hur man ska ställa sig i den här frågan. Det finns lite andra sådana här frågor som också aktualiserats och haft en diskussion kring oron. Det är till exempel då hur svenska värnpliktiga, hur de ska, om de ska kunna skickas ut i krig i en NATO-styrka eller inte. Och som det ser ut nu så skulle de inte göra det, men det det här är ju någonting som regeringen tittar över nu för att se vad finns det för möjligheter för Sverige att bemanna och bidra till NATOs styrkor, och skulle man också då kunna inkludera värnpliktiga i det? Det har varit en annan diskussion. Det som har varit beskeden nu från regeringen och från Ulf Kristersson är ju att det är så tidigt i det här medlemskapet. Det finns så mycket som Sverige måste sätta sig in i, som man måste sätta ner foten i. Det finns mycket som man måste liksom ta sig an, beslut, man ska bestämma sig hur man ska ställa sig i olika frågor. Nu så verkar ju Ulf Kristersson vara väldigt mycket inne på samma linje som USA. Efter han var nu i USA förra veckan så var det mycket då, han har svarat på det här, på många frågor om det här från journalister nyligen. Då var det mycket så här, vi gör som president Biden gör, eller vi gör som Anthony Blinken säger. Så att vi får väl se, han tycker att det ska finnas en samling här mellan Europa och USA i många frågor, men exakt var Sverige landar, det är svårt att svara på redan.
Jag har noterat att Ulf Kristersson i några av sina tal har pratat om att alla är ju inte jätteglada över att vi har gått med i NATO och hur viktigt det är att vi ändå står enade, och att han förstår att alla inte har varit jätteglada då. Är det viktigt för honom att ha den typen av retorik här?
Ja, för jag tror att det framförallt handlar om retoriken och bilden av att vara en samlande kraft. För om man tittar på siffrorna så är det så att en övervägande majoritet av svenska folket är för det här medlemskapet. En rungande majoritet av politiken är för det här medlemskapet. Och man är då överens om hur man vill se liksom den svenska säkerhetspolitiken och upprustningen. Så att egentligen kanske det är litet koketterande med att vara en samlande statsminister mer än att han behöver samla massorna. För det finns ändå ett starkt stöd för det här beslutet.
Och på tal om enighet så höll ju Kristersson och Magdalena Andersson en gemensam pressträff under måndagskvällen. Och då betonade de hur viktigt det är med samarbete och enighet då för att Sverige blev medlemmar och nu när vi är medlemmar. Men hur nesligt är det egentligen för Socialdemokraterna att det faktiskt ändå var Moderaterna som fick skörda NATO-segern?
Egentligen hade det väl varit svårare för socialdemokratin som rörelse att vara de som förde Sverige in i NATO, eftersom det har funnits ett väldigt starkt motstånd mot NATO inom socialdemokratin, och att det är ju bara 2 år sedan de vände på en femöring, och det gick väldigt fort, och det är klart att inte hela den rörelsen var med på det taget. Samtidigt så är det väl det näsligaste för det här, i det här för Socialdemokraterna, det är ju att de inte sitter i en regering. Det här med att inte ha fört in Sverige i NATO, det är liksom mer som ett äckligt körspär på det redan äckliga moset, om man får se hur ut från deras perspektiv. Så jag tror att det handlar nog mer om liksom själva makten, att man inte har den, än att man inte fick göra just det här.
Nu när vi har släppt frågan om NATO-medlemskap, nu är vi medlemmar, vad kommer vi prata om framöver då? Vad kommer det politiska samtalet att handla om i vår?
Det kommer ju handla väldigt mycket, tror jag, i det här området om upprustningen av försvaret, om vi ska ta liksom in den här kategorin av politiska ämnen. Om man tittar lite bredare så kommer det väl handla väldigt mycket om välfärden, hur krisen, sjukvårdskrisen och krisen ute i regionerna. Men om vi bara pratar om det som liksom är kopplat till NATO, så kommer det fortsatt vara en diskussion kring hur vi rustar upp försvaret, hur det ska finansieras och hur liksom den här försvarsplaneringen framåt ser ut.
Då sätter vi punkt där. Tack My.
Tack.
Sist här, My Råvädder, inrikespolitisk kommentator på Aftonbladet. Jag heter Olivia Svensson och du har lyssnat på ett avsnitt av Aftonbladet Daily som är Sveriges största nyhetspodd. Vi hörs igen snart. Hej då.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?
Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.